här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till live podcast med podden Kjellander och Björk. Vi är på konferensen Sundsvall 42. En konferens om digitalisering, nätverkande och IT i Sundsvall som går varje år. Alltså det är en verksamhetsutvecklingskonferens. En av Sveriges största faktiskt. Vi firar 30 år i år och har därför ett framtidstema. Vad blir det om 30 år? Men jag sitter inte här själv, utan bredvid mig har jag som vanligt Andreas.
Yes.
Och bredvid Andreas har vi...
Bredvid Andreas sitter Amelia Andersdotter.
Hej, hej.
Välkommen.
Tack.
Jag tänkte jag ska introducera dig lite snyggt här. Så vi, för våra lyssnare, så vi vet vem du är, för de som inte redan känner till dig. Ja. Och du är då en av Sveriges främsta opinionsbildare i frågor som rör personlig integritet på nätet. Före detta Europaparlamentariker för Piratpartiet 2010-2014. Idag så har du inga partipolitiska uppdrag, men du driver organisationen dataskydd.net. Du är återkommande ledarskribent och även teknisk konsult på en Londonbaserad yttrandefrihetsgrupp.
Ja, många varierande uppdrag.
Många uppdrag, men kul att ha det här.
Ja, tack så mycket för att jag får vara med.
Vi har ju precis lyssnat på ett av dina föredrag. Jag har lyssnat på ett av dina föredrag i spåret som jag tror heter GDPR.
Så är det.
Ja. Vad är GDPR?
GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och är en ny europeisk lagstiftning för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen i maj 2018.
Just det. Den här akronymen är ju förenat med ångest med väldigt många människor. Hur motarbetar man den ångesten?
En helt orättfärdig ångest. Dataskyddsförordningen är intuitiv och lätt att förstå. Den uttrycker en ideologisk riktning för samhället där man ger privatpersoner eget inflytande över sitt vara i digitala miljöer. Och har man bara klart för sig vad de liksom andliga andemeningen i lagstiftningen är, så är det väldigt få bestämmelser i dataskyddsförordningen som bör vara kryptiska.
Just det.
För att vi ska liksom försöka förstå dig bättre här, vi och våra lyssnare. Om vi går tillbaka till 2012, då hade du en väldigt öppen intervju i forumen på Flashback. Kommer du ihåg den?
Jag minns att jag var inne i en Flashback-tråd då. Ja.
Och den, jag hittade den när jag googlade dig. Och jag var väldigt så här förvånad, för det kändes det här var någonting som man inte kunde förvänta sig av en EU-parlamentariker.
Jag tror jag drygade mig i den tråden.
Är
det sant? De som gjorde invändningar mot... Något som började i protester mot ett framträdande av mig i tv-programmet SVT Forum, som var första veckan under Strasbourg-sessionen, liksom, när jag precis hade blivit ledamot. Och jag upplevde att man på Flashback drygade sig mot mig, och då drygade jag mig tillbaka. Så då blev det väl inte så som man skulle förvänta sig att politisk strategisk kommunikation normalt går till.
Just ja. För just det dryga uppfattar inte. Jag uppfattar dig som väldigt öppen nu när jag tittade tillbaka i den. Så min följdfråga var egentligen, är du fortfarande lika öppen?
Ja, det tror jag. Jag har inga problem med att säga vad jag tycker eller hur jag ser läget. Liksom, vad är det som förhindrar en politisk utveckling åt ett visst håll, eller varför ser omständigheterna ut som de gör, och även varför väljer jag att presentera saker eller eftersträva förändringar åt en viss riktning vid ett visst tillfälle.
Just det.
Så det är en så här öppen politisk strategi som jag försökte tillämpa då för att liksom rättfärdiga min existens, och som jag fortfarande tillämpar för att det är så jag får världen att bli begriplig. Mm. Så här, det här är begripligheten i varat enligt mig.
Hur tycker du att den här perioden mellan 2010 och 2014 gick? Själv, jag vet inte om man det finns ju, jag vet inte hur man kan mäta det på någon form av prestationsdimension, men om du tänker dig själv då, kring vilken viktig värdegrund lyckades du liksom omsätta där?
Ja, du drog ut på den här frågan för att det syntes att jag satt och klurade. Jag är väldigt nöjd och stolt med det jag kunde göra i Bryssel. Jag ser inte Bryssel som en plats där det inte går att påverka, utan det är tvärtom så att man har exakt så mycket inflytande man vill ha och som man orkar få. Det är ett ganska lätt manipulerat maskineri, med nackdelen då för folkvalda politiker att det är svårt att få medieuppmärksamhet på det som händer. Men har man bara lite koll på vad som rör sig i olika medlemsländer framförallt och vilka ideologiska processer som pågår där och ekonomiska betänkligheter, så finns det ingen anledning till att man inte ska hitta rätt knappar och trycka på. Och jag uppfattade att jag lyckades göra det i en stor rad frågor som jag inte till en början hade förväntat mig att det skulle gå att trycka på. Sen kommer man naturligtvis till sådana punkter där man ändå inte får något gjort. En av våra sista ansträngningar var att få EU-kommissionen att lägga ett förslag på hur man ska ha rättssäkra nedtagningar av olagligt material i EU. Och det här finns det ingen process för. Utan de stora medlemsländerna som Tyskland och Frankrike, de lånar amerikansk lagstiftning för det här när de tillämpar det i sin privatsektor. Och i andra medlemsländer som Sverige, Nederländerna, östeuropeiska länder, där kan nedtagningar av material se ut hur som helst. Så leverantörerna har en skyldighet att ta ner det nedtagna materialet, men det finns inget sätt att etablera vad som är tillräckligt olagligt för att tas ner. Det här skapar oerhört rättsosäkerhet för lagligt material. Vi lyckades bygga en tvärpolitisk koalition för att adressera det här problemet på EU-nivå med liksom konservativa och kommunister liksom, över hela det politiska spektrumet. Men EU-kommissionen valde att inte göra någonting åt det, eftersom upphovsrättsindustrin var väldigt mycket emot en europeisk lagstiftning. De nöjer sig med den amerikanska för tillfället. Och då kunde vi inte nå fram till den franska kommissionären som stod väldigt nära vissa franska förläggare som var emot det här. Men jag var väldigt nöjd med att vi fick insikt över en bred mängd politiska grupper. Och vad jag framförallt har insett senare då, liksom i Sverige, att EU-parlamentet är mycket mer samarbetsinriktat. Att det, man kan söka koalitioner med konservativa, med kristdemokrater, med katoliker eller med kommunister liksom från alla möjliga EU-länder och driva gemensamma saker som är vettiga för hela EU-området. Och det här verkar så här bjärt omöjligt i Sverige, där politiska partier istället, trots att de driver exakt samma frågor, väljer att göra det på varsitt håll. Vilket är kontraintuitivt för en person med politisk erfarenhet från Bryssel.
Kan det ha att göra med att det inte att gamet är annorlunda och trycket på, det här är bara en uppfattning och en gissning som jag tar från höften här nu, att bevakningen är inte lika hög, upplever jag det som, att det liksom konsekvensen av att man har samarbetat med någon som skulle vara en fiende då, utifrån hur man brandar sitt parti eller sin fråga, är inte lika hög där, och därmed så kan man faktiskt pragmatiskt söka samverkan. Så har det blivit en kultur till slut. Så att man liksom...
Fast det finns jättemycket opinionsundersökningar i Sverige som visar att väljarna vill ha blocköverskridande överenskommelser. Så jag tror att det här är mer ett problem med den svenska politiska klassen, att de är insulära och osamarbetsvilliga.
Det är ett arv, helt enkelt.
Det är bara svenska politiker som är lata och ostrategiska i hur de driver samhällsförändringar. Att det är inte något mystiskt i EU som får människor att bli bättre på att identifiera gemensamma intressen där, utan vi borde ställa högre krav på svenska politiker också.
Du sa en sak, nu kör jag först, Andreas.
Du är hungrig, Mats.
Risken är ju att det är världens trigger för mig, för jag har varit väldigt, väldigt engagerad / arg kring frågan på upphov här i internets uppkomst, framförallt egentligen The Pirate Bay-domar, saker som är kopplat till det här. Det som var Piratpartiets egentligen en av stora frågorna. Vad har du för position på upphov idag?
Nej, men man måste ha lagstiftning som är tillräckligt lätt för tillräckligt många att moraliskt förhålla sig till och följa. Och i allmänhet kring just kulturskapande och kulturellt material Om problemet är att vi vill hitta sätt att finansiera kultur, då borde vi först vara tillräckligt ärliga för att kolla hur kultur faktiskt finansieras idag.
Ja.
Så om du läser Arbetsförmedlingens rapporter om kultursektorn och vart pengar kommer in i kultur där, för de flesta kulturarbetare, så är det från offentlig finansiering.
Ja.
Och det har av någon anledning blivit så här fult och tabubelagt att prata om det i den offentliga debatten, för vi ska ha marknadsmodeller för detta. Men nu verkar det ju inte vara så att vi har det.
Nej.
Teater, scenkonst, offentliga skulpturer, tavlor, till och med så här graffitikonst och så. Det är mycket av det som är skattefinansierat, och det är inte nödvändigtvis fel att allmänheten medfinansierar allmän kultur.
Nej.
Men det kräver i sådana fall en annan politisk diskussion än den vi har kring till exempel upphovsrätt.
Mm.
Och sen är det också frågan, så upphovsrätten är väldigt komplicerad för att det finns så mycket internationella regelverk och ramverk där. Och det är också en väldigt hetsk debatt att vara verksam i. Så jag har ett minne från Europaparlamentet där det kom in en fransk tjej på mitt kontor i Strasbourg och frågade varför jag ville döda hennes barn. Och jag sa,
skrattar jag, det är ju faktiskt inget kul.
Men nej, det är en väldigt grov anklagelse och jag tog givetvis illa vid mig. Hon kom själv också, vilket var i och för sig modigt av henne. Ja. Och jag frågade, men det vill jag väl inte? Eller vem är du? Så här, och så förklarade hon att hon var manusförfattare på Arte, som är en gemensam tysk-fransk tv-kanal som är skattefinansierad.
Mm.
Och jag förklarade för henne att jag inte ville förändra fransk skatterätt alls. Mm. Att det inte var det som var grejen här. Och att jag inte ens har någonting emot public service, så allmänt finansierad tv som sådan. Det var, hennes anklagelser var obefogade. Men jag har tänkt på det efteråt. Alltså, vad är det som får en människa att gå till en annan människa och säga att du vill döda mina barn, baserat på liksom helt vansinniga föreställningar om vad den personen vill uppnå. Jag fick höra senare att insamlingssällskap, alltså typ Stim och Copyswede, fast deras europeiska samarbetsorganisationer då, hade anordnat en hatlunch i Europaparlamentet, där de satt och bara spydde ur sig så här, det är iglar som vill utrota konstnärer och sådär. Och jag var inte inbjuden dit givetvis, men jag fick skvaller från andra deltagare. Och det är så här bisarrt att de ordnar hatluncher. Eller att MPAA, som är den här stora industriorganisationen från USA, de vill inte vara i samma rum som mig.
Nej.
Och liksom sådana underliga grejer. Och i ljuset av den här liksom aggressiva retoriken från intresseinnehavarna i kombination med ett väldigt starkt internationellt regelverk som har långa anor och som dessutom är väldigt preskriptivt kring vad som ska och inte ska vara i upphovsrätten, så har vi bara en jättelåst diskussion där vi har få förutsättningar att alls skapa en diskussion om vad kanske kulturskapare skulle behöva om de skulle vilja finansiera sig. Och jag är fortfarande inte helt klar på hur man skulle adressera det här problemet. Det är kopplat till att vissa av de aktörer som är mest aggressiva i upphovsrättsdiskussioner också anställer väldigt många. Så om man tittar på typ tyska förlag som har varit väldigt tongivande i de europeiska upphovsrättsdebatterna som har skett de senaste 2 åren, så har ju de kanske 150 000-200 000 anställda var. Och då är det klart att då får de mycket leverage bara av att kunna hota med och sparka folk.
Yes.
Apropå lätt att förstå, för du nämnde de orden där, så lyfter du också fram BAMS-argumentet. Den som är stark måste också vara snäll. Är Ubers, exemplet med Uber, där man fattar beslut att sluta spåra dig efter att ha klivit ur bilen, är det ett bra sånt exempel?
Uber är kanske inte det bästa exemplet på någon som är både stark och snäll.
Nej.
Fast nu grundar jag är inte säker på att jag förstod exakt vilket exempel du tog upp med dem nu, men Uber har implicerats i ganska många fall av oegentligheter där man kunde hoppas att ett bättre företagsledarskap skulle ha räddat dem från vissa av de fadäser som de nu har råkat ut för.
Tillbaks med samma egentligen frågeställning med är man stor så måste man vara snäll. Det vi pratade om här nu kommer jag tillbaks till upphov. Det är väl egentligen det som är ett av de stora problemen, att man inte har kunnat komma till meningsfull dialog, för att en sida har nästan på demagogiskt polariserande sätt berättat redan hur illa typ P3 piratnedladdning är, så att man inte har kunnat prata om det du egentligen sa på slutet. Hur ska processen för kulturskapande se ut i det digitala paradigmet? Den frågan har vi aldrig någonsin riktigt kunnat tagit i, för att bevarandet av den gamla affären, de gamla processerna, den gamla strukturen har...
Fast alltså alla som har jobbat med IT-system och försökt liksom med serverunderhåll eller att underhålla en dator eller vad som helst, vet att ju större systemet är, desto jobbigare är det att genomföra uppgraderingar och underhåll. Yes. Mm. Och samhället som system behöver inte nödvändigtvis ses som apart. Där att det är klart att samhället är en väldigt stor struktur. Mm. Nu tänker jag på Sverige som... och jag är egentligen emot att man framställer samhällen som analogier till datorer och maskiner som sådana. Men om, bara liksom för konceptuellt här. Om man tänker sig Sverige som ett system med 9 miljoner medborgare. Mm. Och alla de på något sätt ska vara med och kunna relatera till de förändringar som sker i våra juridiska ramverk och våra förvaltningsprocesser och sättet vi ser på vår roll som konsumenter på marknaden. Och så där, då är det klart att det är en väldigt stor och kräver stora arbetsinsatser för att förändra det. God planering och sådär. Det krävs ett ganska starkt ledarskap. Dels. Och sen kräver det också aktivt deltagande från de som ingår i det här systemet dessutom. Så jag är inte alls förvånad över att vi ser en laggning i hur samhället anpassar sig efter digitala teknologier eller ens bara datoriserade teknologier. Vi har inte ens anpassat oss riktigt till datorisering än, och den är ändå ett halvt sekel gammal vid det här laget.
Men det är det du egentligen säger nu, det är någonstans där jag själv då har landat efter att pulsen har gått ner. Jag förstår, du beskriver ju på ett jättebra sätt nu att det är ett stort komplext system, det tar tid att förändra, och var man tidig liksom med lite internetorienterad hjärna, då förstod man, då kunde man inte förstå varför de var så elaka inom snuffar.
Ja, fast det är liksom inte så här. Så jag har tittat en del på IT-säkerhet. Mm. Och tidig historia med datorisering, alltså långt innan internet, innan 90-talet och konkurrensutsättningen av telekommarknaden och så. Datorer introducerades i statlig förvaltning på 50- och 60-talen i förväntan om att de skulle göra förvaltningen mer deterministisk och förutsägbar. Mm. Och det här drevs mycket av försvarsmyndigheter och andra säkerhetsmyndigheter som hoppades att man skulle få bort det godtyckliga mänskliga elementet.
Mm. Just det.
I början av 70-talet eller mitten av 70-talet upptäckte man buggar, alltså mjukvarubuggar. Man tänkte, men hur kan det här komma sig? Det här är ju logiska deterministiska maskiner som är helt förutsägbara. Och nu gör de fel. Mm. Varför det? Det här måste vara en avvikelse, ett statistiskt undantag. Vi löser det här och sen kommer allting återgå till den här fantastiska deterministiska maskinen som vi föreställde oss.
Ja, precis.
Och när man hade kommit förbi det så här i mitten av 70-talet, då började man inse att nej, men hjälp, datorer har alltid buggar. Och idag vet vi naturligtvis att det är omöjligt att utrota alla buggar från ett mjukvarusystem. Det bästa vi kan hoppas på är att vi har bra processer för att lösa buggar som upptäcks. Men den här kognitiva diskrepansen mellan 30-årsstrategin man hade för att få perfekt förutsägbarhet och vad man faktiskt fick, vilket är en presumtivt deterministisk maskin som ibland inte är deterministisk.
Och slightly knepig.
Tror jag är, bara där tror jag att man har en så här utmaning i att samhället har inte processat det här än. Och med samhället menar jag nu liksom hela förvaltning och regering och alla myndigheter och hur de samverkar. Att de lever fortfarande kvar i förhoppningen om att datorer kommer att leda till någon sorts felfri determinism. Fastän det har blivit plågsamt uppenbart att det inte är fallet. Och att vi behöver bättre förutsättningar att inkrementellt förbättra oss över tid, på samma sätt som vi alltid har behövt förutsättningar för att inkrementellt förbättra oss över tid.
Jag tycker att det finns sådana krafter nu också, om vi pratar om begreppet innovation, som också då, som vi pratar jättemycket om utifrån ett förvaltningsperspektiv, men också på privata sidan, så finns det bot på den.
Ja visst, drömmen måste ju anpassa sig efter verkligheten till sist, så är det.
Får jag skicka in en fråga där? En sak som funderade på innan här. Om man tänker de här liksom teknologiska liksom framstegen som har skett då, historien, precis som du är inne på här. Vi har pratat mycket om, allt ifrån ångmaskinen till liksom hur vi designar städer, om internet, hur vi lever våra liv. Och om vi tittar på begreppet integritet och hur vi människor relaterar till det begreppet, att om vi tittar på begreppet integritet, tror att vår syn på integritet har förändrats. Alltså, vad betyder egentligen integritet längre? Har gränserna flyttats fram?
Jag gillar inte begreppet integritet så mycket för att jag tycker det är så statiskt och tråkigt. Alltså, framförallt är det tvetydigt att integritet är någonting som väldigt många olika saker kan ha, inte bara privatpersoner.
Just det.
Man kan, en person som har integritet kan ju vara en gedigen person, någon som är förutsägbar, statisk, som man vet vad man har. Ett företag med integritet, samma sak. Man kan ha bra integritet i beslutsprocesser, då funkar de på ett förutsägbart sätt. Mm. Och data kan ha integritet. Mm. Ja. Det är ju en så här jätteviktig informationssäkerhetsgrej, att data ska ha integritet, vara tillgänglig och konfidentiell. En så här CIA-triaden kallar man det. Mm. Och då när man använder integritet i det avseendet, då menar man att datat är vad man förväntar sig att det ska vara. Mm. Inte att det till exempel är extra skyddat eller så, utan bara att det har exakt de egenskaper som man förväntar sig.
Mm. Men om man bortser från begreppet, så tror att det flyttas fram där? Tror att vi förändrar synen på...
Ja, man tänker på det som identitet. Alltså i människorättspraxis, alltså från Europadomstolen och också i EUs dataskyddsförordning och hur man har konceptualiserat integritetsbegreppet i datavetenskap, då är det snarare en rätt till identitet man pratar om.
Just det.
Och identitetsdiskussioner är väldigt levande i samhället idag. Att det är ju inte alls någonting som vi har lagt åt sidan eller tappat bort eller glömt, utan vi pratar tvärtom. Vi har en jätteaktiv diskussion om hur olika privatpersoner ska förhålla sig till varandras identiteter. Mm. Mm. Och sen har vi kanske en något underutvecklad diskussion i och för sig om hur institutioner ska förhålla sig till privatpersoners identiteter. Mm. Men den finns där också, manifesterad då till exempel i, ska man få vara könlös på passet?
Mm. Just det.
Det finns ett jätteintressant rättsfall i EU-domstolen där en tysk man processade mot sin delstat för att han inte ville att hans maiden name, alltså hans födelse efternamn, skulle stå först i passet. Utan han ville att det skulle vara på en mindre framträdande plats eftersom han hade bytt efternamn och det var det nya efternamnet som han ville identifiera sig med. Mm. Och den sortens diskussioner tror jag är levande idag. Ja. Mm. Mycket mer levande än vad vi ger dem cred för när vi säger, när vi liksom uttalar oss i stilen så här, men integriteten är död eller nu är det här inte längre relevant. Att tvärtom har det aldrig varit mer relevant för privatpersoner hur de identifierar sig och uppfattas av sin omvärld än vad det är idag.
Just det.
Och vilka möjligheter de har att förändra den uppfattningen om sig själva eller att förändra andras uppfattning om dem själva.
Mm. Jag tänker på Kanada också. Nu kan jag inte dra någon bra referens här, men jag vet att de har lagstiftat att jag uppfattade det som att man lagstiftat om att jag själv ska kunna få välja mitt eget, alltså, genus i tilltal.
Det juridiska genuset. Det är möjligt.
Jag drar snuffar på den där, för jag är osäker.
Jag följer inte kanadensisk lagstiftning med den precision och uppmärksamhet som jag kanske borde. Men jag kan observera att de här diskussionerna finns. Ja. I både Sverige, i EU och i USA och på andra platser med. Mm. Så jag ser inte identitetsfrågor som någonting som har blivit irrelevant för människor. Sen är det frågan om de kopplar det, hur man kopplar det till de lagstiftningar som är avsedda att skydda vår möjlighet att definiera oss själva. För dataskyddsförordningen är ju i slutändan har som syfte att hjälpa oss att utöva den här rätten över våra egna identiteter. Och då särskilt i förhållande till institutioner och organisationer. Så kanske mindre hur vi konverserar med varandra på Twitter och mer hur behandlar företag eller myndigheter mig med avseende på mina uppgifter och det som definierar mig och mitt vara.
Just det.
En fråga kopplad till det, eller vill du köra för
det? Jag tänker landet nedanför då, USA, och var det senaten som röstade igenom, jag tänker för den här integritetslagstiftningen som gör det möjligt för internetleverantörer att liksom sälja sina liksom,
jag mottog kunders. Ett lobbydokument en gång från AT&T där det första som stod, liksom det högst nämnda på deras marknadsföring mot politiska makthavare var att de har 284 000 anställda i 50 delstater.
Mm. Just det.
Så jag tror tyvärr är det så att många politiska avvägningar till syvende och sist, när man inte kan få dem att bli rimliga på något annat sätt, så kan man alltid kolla vem som anställer någon.
Just det.
Därför att
en känslig punkt.
Jobbskapare har väldigt mycket, eller skapare, men befintliga företag som går i god för befintliga arbetstillfällen har väldigt mycket inflytande hos särskilt politiker som inte är förändringsbenägna, vilket är de flesta politiker faktiskt.
Men det finns, jag ska inte gå in för djup på det, det finns poäng i bevaranden också, men jag tänker ge mig på en annan grej. Det vi pratar om nu, hela vårt samtal som vi har haft så här långt, är oerhört kunskapskrävande och oerhört komplext och ändå så himla viktigt. Du då som gör det här nästan varje dag, hur engagerar du andra? Om man tänker sig att du ska ha något tips för andra som är intresserade av det här området och vill föra konversationer om det här området, hur lyckas du engagera trots att det är komplext? Har du något tips?
Ja, bara prata med folk som pratar med mig.
det är en bra startpunkt.
Jag pratar med folk som pratar med mig. Jag har lagt väldigt mycket tid sen i somras nu på att skriva remissyttranden till regeringen. Och de blir då som en särskild form av kommunikation som förhoppningsvis är kul också för slumpmässiga läsare. Men den är tänkt att vara hjälpsam för jurister i statsförvaltningen med låga bakgrundskunskaper. Mm.
Jag såg det på dataskydd.net där har ni listat allting och på nyhetsbreven. Visst gjorde jag rätt referens nu? Ja. I nyhetsbreven också så står det alla remissvar hela tiden och liksom ganska läsbart för någon som inte är jätteinsatt rent juridiskt också.
Ja, jag försöker hitta roliga illustrationer ibland, men tyvärr så finns det gränser för min fyndighet och då för jag har dåligt samvete för att jag inte har en starkare komisk ådra och så. Men jag försöker skriva, du sa att jag skriver ledarartiklar ibland som jag hoppas är begripliga för en bredare krets. Och sen har jag också någonstans förlikat mig med att om det är så att vi har en förvaltningskultur som är fast i gamla mönster och att det är liksom de som behöver förstå implikationerna av vad de gör. Och det här är ett större problem med bara IT också. Alltså den svenska förvaltningens relationer till EU är som ett så här helt kapitel för sig själv. Hur ska de hantera implementationen av något som dataskyddsförordningen när det är antitetiskt mot vad en förvaltning vill och är att lämna ifrån sig makt och inflytande över vad den gör?
Yes. Åtminstone två drivkrafter som drar åt två olika håll.
Ja, så då har jag lagt mycket energi på att försöka skapa mening för förvaltningsmedarbetare i att ändå delta i den här processen och förhålla sig till den. Och hitta också exempel på så här spännande tekniska projekt som förvaltningsdeltagare kan engagera sig i och tänka att det är så kul att jag får vara med på den här häftiga vågen av helt ny banbrytande teknologi som jag kanske aldrig har tänkt på.
Det är ju jättebra tips. Alltså, spännande. Superkonkret jättebra tips. Alltså, att försöka prata om förändringsvinden bakom alla komplexiteter som det här innebär, att prata om förändringsvinden, att man kan få vara med och definiera en ny area och liksom sånt.
Ja, det finns mycket häftig forskning och mycket saker som inte har utretts än och projekt som inte har testats. Alltså, dataskydd och datasäkerhet är verkligen områden i förändring just nu. Så om man inte vill hålla på med så här typ gammelmodiga, så här, spara stora mängder data och flytta dem mellan olika platser, det har vi kunnat göra sedan 70-talet, så det här är liksom inte, det är hela så här stordatorn liksom. Fastighetsbouppteckningar i datoriserade miljöer 1969, det här är lite nytt. Så vill man göra någonting som är nytt och häftigt, då är det dataskydd och datasäkerhet, för det har man liksom inte riktigt tänkt på tidigare.
Jag har två frågor kvar, Andreas. Du har 7000, ser jag på ditt papper.
Nej, jag kan välja ut en av dem. Ska jag. Vi kör de dina två.
Dels så en fråga som vi ställer alla som vi intervjuar, som är två hittills då. Det är, hur ser det allting ut då om 30 år? Om du får välja, liksom, måla den bilden lite grann från ditt perspektiv.
Ja, min 30-års vision för världen. Jag tror det kommer se ungefär likadant ut som idag. Jag tror att man måste ha mycket längre perspektiv än 30 år om man tänker sig att alla de här jättesystemen ska förändras. För om du tänker så här, Sverige är 9 miljoner medborgare och vi har jättesvårt att uppdatera oss på de senaste 50 åren. Och sen Tyskland är typ 10 gånger större än oss. Och så ska vi dessutom samverka i EU, vilket jag naturligtvis hoppas att vi kommer fortsätta göra. Då blir det snabbt uppenbart att det här, det kommer inte röra sig så mycket så snabbt. Men förhoppningsvis har vi kanske fått då lite bättre lagstiftning, att lagstiftningen hinner i kapp. Jag hoppas också att vi får mycket bättre medvetenhet bland politiker kring interaktionen mellan ekonomiska incitament och företags och konsumenters ageranden. Om jag fick välja ett område som skulle behöva utvecklas extra mycket så är det juridik.
Ja.
De är idag väldigt dåliga på tvärvetenskap och de skulle behöva införliva i sina metodologier och angreppsmetoder många fler metoder från andra vetenskapsområden. De kanske inte till exempel ska vara så rädda för matte. De borde också tänka på samhällsanalys och ekonomiska incitamentslära och sådär också.
Ska man nämna som en parentes där med mina juristkompisar så gör de som kommer från techscenen själv. Jag försöker förklara för dem att de är ju då alltså de är ju redan i princip ersatta av artificiell intelligens eller förmågan att kunna upptäcka mönster, att vi skulle kunna bestämma ett pilotutlåtande.
Fast jag vet inte om jag håller med om
mest att det är liksom, för att bråka.
Jag är inte säker på om jag håller med där, därför att om man tittar, går tillbaka till så här upphovsrättsdiskussionerna, att vad juridiken har visat är ju att the law prevails.
Ja.
Alltså att vi kan sitta och prata om att teknologin kommer skapa underverk, men i slutändan så är det så att juridiken definierar på ett väldigt påtagligt sätt vad marknadsförutsättningarna är och vad det är som kostar pengar och vad det inte är som kostar pengar och hur du får tjäna pengar och vilka produkter du får lansera. Så juridiken är väldigt inflytelserik och det är en direkt samhällsfara att jurister är så otroligt ointresserade av allting utanför så här hermeneutisk rättsdogmatik. Så om jag fick välja ett område som på 30 års sikt bör ta sig i kragen, då är det definitivt jurister att sluta vara så ointresserade av allt.
Eller man kan också se det som att det är faktiskt vårt uppdrag att engagera dem också då. Alltså om man tänker sig,
ja, fast det blir lite grann sån här inlärningsparadoxen att du kan vara en hur bra lärare som helst, men om eleverna insistera på att kasta papperstussar på varandra, då blir det liksom inte så bra.
Nej, det är bra.
Jag tror att jag är mycket så här kravställarperson. Att jag tror att vi kan ställa krav på juristerna att trycka inte vara så lite dåliga. Ja.
Om man spetsar lite igen och tänker då, näringslivsintressen, personlig integritet som någon form av, om det har stått
där liksom, är ju dataskyddsförordningen. Ja,
om de då på något vis har stått i ett form av liksom motsatsförhållande, ser du, är det du säger att det här motsatsförhållandet kommer att
alltså det, nu har vi dataskyddsförordningen och där har man infört starka ekonomiska sanktioner eftersom det visade sig att dataskydd hamnar på efterkälken om man inte har ekonomiska incitament för dataskydd och datasäkerhet. Men det är alltså en reaktion på att det inte funkade att inte ha sanktioner. Mm. Och då har EUs lagstiftare i det här fallet valt att den här grundsynen om att vi ska ha en rätt till en egen identitet och identitetsutveckling är viktig. Det är någonting vi vill bära med oss i samhället. Och då behöver vi också effektiva medel för att upprätthålla det. Men man kan jämföra sanktionerna i dataskyddsförordningen som det har blivit ett jäkla rabalder om, som är på 4% av årsomsättningen, med sanktionerna under konkurrensrätten som är på 10% av årsomsättningen. Så det är fortfarande uppenbart att politikerna inte har dristat sig till att prioritera goda relationer mellan institutioner och privatpersoner lika högt som de prioriterar goda relationer mellan företag. Och det skulle jag vilja lyftes mer, alltså bara som så här kontextualiserande av vad är det för typ av prioriteringar våra lagstiftare gör för oss som medborgare i ett digitalt samhälle just nu. Men då igen på 30 års sikt, om man skulle se det så, vi kommer inte se en revision av dataskyddslagstiftningen än på ett tag, så kanske om 30 år då så kan vi hoppas också att privatpersoners rätt till identitet och goda relationer, förtroendeingivande relationer med näringslivsaktörer kommer att prioriteras lika högt även i ekonomiska termer som företagens relationer med varandra prioriteras.
Men tror du inte då, det här är min sista fråga och den blir komplex. När vi utvecklar digitala tjänster, det är det vi pysslar med på i mitt gäng, då ser ju vi det här som en del av onboardingen. När kontraktet ska göras mellan dig som konsument och vår tjänst, så är ju förtroendet som ska etableras mellan oss två en jätteviktig del av att du ska gilla tjänsten, att du ska vilja konsumera tjänsten. Så oavsett vad lagstiftningen säger så kommer det ju ligga i vårt intresse att de förstår vår så kallade terms of service och att vi där till och med kan vara väldigt tydliga med att det är klart att vi värnar om din integritet maxat just för att du ska få spendera värdefull tid av ditt liv hos oss och inte spendera tid som du inte vill, typ. Alltså ganska justifierat. Tror du att det kan bli så att man tar ansvaret själv trots att omogna institutioner och omogen lag inte kräver det?
Ja, och det kommer företag även i Europa kommer att tvingas förhålla sig till att konsumenter och privatpersoner blir mer oroliga över dataskydd och datasäkerhetsfrågor. Det har mycket att göra med att man just i USA har haft i väldigt många år en stark lagstiftning till stöd för information till konsumenter när saker går fel. Det är därför vi ser fler och fler, alltså, det är därför det har blivit medialt lättare att skriva om IT-säkerhetsproblem. Om man tänker, där får vi höra om stora IT-säkerhetsläckor som drabbar privatpersoner. Det är oftast när det drabbar amerikanska företag och det är för att amerikanska företag måste berätta om det för sina konsumenter och sätta upp livebloggar och gå till medier och delta i så här, tv-soffan och sådär. I EU har vi inte riktigt så starka krav på företag i lagstiftningen än och vi kommer inte få det med dataskyddsförordningen heller, tyvärr. Vill jag mena. Men bara inflytandet från de amerikanska diskussionerna och det faktum att det är så lätt för oss att importera mediematerial därifrån kommer att skapa en medvetenhet hos konsumenter som spiller över på deras krav på europeiska företag också.
Det blir helt enkelt för oss så blir det rätt och slett ett incitament för oss att vara tydliga och trygga och sunda liksom service providers och att kontraktet ska reflektera det oavsett vad egentligen lagen säger. För att det är ju Facebook och det är Twitter eller någon annan som har satt förväntan på dialogen.
Ja.
Och då därmed så det vi är knappt kanske att vi ens...
Ja, det är lite synd egentligen att det är som att europeiska företag måste släpas in i det här konsumentorienterade approachen av amerikanska företag. Men det har att göra med då att man har gjort väldigt skickliga konsumenträttsliga manövreringar i USA på delstatsnivå. Och det är klart att jag tror att konsumenter i Europa liksom på sikt, de kommer inte finna sig i att just europeiska företag är extra dåliga på området. Så, men jag hoppas naturligtvis att europeiska företag så småningom nu med dataskyddsförordningen kommer också kunna visa sig vara och utveckla bättre tjänster än amerikanska företag.
Förhoppningsvis.
Lite så här under inflytande av eurokratin i Bryssel så har jag blivit EU-patriot och vill att det ska gå bra för oss i världen. Även om jag inte ser direkt att det här är en stark utveckling just nu så fortsätter jag hoppas på att europeiska företag ska identifiera just det här som du säger. Att det är, naturligtvis så borde det vara självklart. Företag ska vara förtroendeingivande för sina kunder. Ja. Och inte ha någonting emot att stå till svars för sina processer eller affärsmodeller eller avtal. Därför att om man har ett så dåligt avtal eller en så dålig tjänst att man inte vill stå till svars för den, då får man ändra på det.
Yes. Typ något så, ja men alltså då behöver vi inte den här suddgum och papperstors utbildningssessionen behöver inte bli så ansträngande om vi går den vägen. Det blir liksom en, från kanten kommer disruptionen mot juridiken då på något sätt. Ja men vad coolt att vi delade den uppfattningen.
Sista, när du återvände till Dalarna så sa du att du ville lära dig mer om design av algoritmer. Hur har det gått?
Jo, men det gick bra. Jag arbetade mig igenom quicksort och merge sort och vad heter det nu? Nu har jag grafsorteringsalgoritmer. Det var någon så här grundkurs i algoritmdesign från Stanford som jag hittade på nätet. Så de var underhållande.
Kul.
Jag har fortsatt mina studier med andra programmeringsspråk och sådär. Jag ska inte säga att jag är någon mästerprogrammerare på något sätt. Men jag känner att jag fick mycket bättre orientering i området.
Kul.
Jag tror att du ska få chansen att äta lunch, Amelia.
Ja, tack.
tack så jättemycket.
Ja, stort tack för att vi fick prata med dig. Och tack till er som har lyssnat också.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Lycka till med era framtida företag.
Tack så mycket.
Tack. Hej.
Tack.